hit idag. Speciellt välkommen till Per, Göteborgsboende. Och jag vet inte om du är uppväxt där.
Hammarkullen.
Hammarkullen.
Strax utanför Göteborg. Vi brukar säga att Göteborg är en förort till Hammarkullen. Centrum i Hammarkullen.
Här träffar jag på första gången. Prata om det förut, kring 84-85. Ditt namn blev medvetet för mig. Det här med smid, svärd till plogbillar. Och sen blev det då något som kallas plogbilsrörelsen. Det kan du kanske berätta om. Jag tror det var första gången du satt i fängelse. Och det var i USA. Välkommen hit, Per.
Tackar. Jag ska presentera mig själv. Per Herngren. Jag blev aktiv i plogbilsrörelsen 84 på vintern. Och då bodde jag i USA. Hade flyttat över till USA för att i Sverige fanns inte riktigt de här föreställningarna om civil olydnad och icke-våld. Begreppen var inte kända i Sverige. Så att jag får åka till USA för att lära mig vad detta handlar om. Och då i USA så jobbar jag i en icke-våldsgrupp. Alltså jag berättar mer vad icke-våld är sen då, men det är tradition från Gandhi. Då var det så att en grupp män och kvinnor tog med sig släggarhammare och avrustade ett stort bombflygplan i närheten där jag bodde, vid Griffiths Air Force Base. De satt i fängelse och jag blev inblandad lite grann i stödarbete och fick reda på lite mer vad det här plogbillsrörelsen handlar om. För det första, vad är en plogbill? Det var liksom lite oklart. Plogbill är spetsen på en jordbruksplog. Det är inte en snöplog. Det här är vändskiva och så själva spetsen, ganska hård metall. Den som skär ner i jorden innan jorden vänds. Det kallas för plogbill och det är med två L. Det är lite enklare på norska och danska och engelska. Då heter det plogskära. Ett par profeter, det är Mika och Jesaja. De skrev ungefär 700 år före Jesus eller före vår tidräkning. De ska smida sina svärd till plogbillar. Alla ska ha husrum. Alla ska kunna sitta under sitt vinträd och sitt fikonträd. Och inte längre vara rädda. Så alla vapen är avrustade, omsmidda till någonting bättre. Jordbruksredskap som kan föda istället för att döda. Direkt efter det här citatet står det just att alla ska kunna sitta under sitt vinträd och sitt fikonträd och inte längre vara rädda. Det innebär ju att alla olika former av förtryck är borta. Man är inte längre rädd. Dessutom sitter alla under sitt vinträd och sitt fikonträd. Det är ju dryck och mat, fikon och vinträd. Så alla har mat. Alla har tydligen ett hem. De sitter under sitt. Alla är skyddade, alla har ett hem. Så hemlösheten är borta, krigen är borta, förtryck är borta. Och det är ju alla former av förtryck. Härskarnas förtryck till vårt förtryck av varandra med baktalare i mobbning. Och det här är plogbillsrörelsen. De startade 80, alltså det är bara 4 år innan jag flyttade till USA. Då var det ett gäng nunnor och präster. Från början var det katolsk rörelse. Men det spreds senare, jag ska berätta lite mer om det. Vi pratar om detta, om man säger smida svärd till plogbillar. Men varför gör vi det inte? Det här är någonting vi skulle kunna göra. Så då skaffar de sig smideshammare. Jag vet inte om ni har Claes Olsson i närheten här, men i Göteborg har vi Claes Olsson. Och då heter det metallhammare. Köper man en vanlig snickarhammare, så har upptäckt efter många misslyckade försök att de går av när vi hamrar på vapen. Så att det behöver vara en metallhammare. Det finns olika storlekar. Allting från så här små till lite större, kraftfulla. Och den här gruppen har avrustat ett bombplan. Jag kände att det här vill jag göra. Jag var 22 år gammal. Så jag frågade, kan inte jag få vara med på nästa plogbillsaktion? Vi fick en inbjudan, så började vi träffas. Vi träffas alltid i slumområden eller getton. Det fanns en idé här att det är alltid det här mötet med de fattiga, förtryckta. Annars liksom börjar vi föreställa oss vad de behöver och så börjar vi bestämma vad det är vad de behöver. Men hela tiden det här mötet. Så vi träffas ungefär varannan helg, pratar om våra rädslor. Vad är det som behövs i världen idag? Vad är makt för något? Så vi liksom reflekterade över frågor. Och till slut kom vi fram till att vi ville avrusta Pershing 2-raketer. Pershing 2-raketer var på den här tiden världens snabbaste kärnvapenraket. Den var ungefär 10 gånger Hiroshima-bomben. Världens första kärnvapenbomb. Den förstörde ju en stad på ungefär 100 000 invånare. En Pershing 2-raket var 10 gånger starkare. Vi fick reda på att de byggdes i Florida. Bredvid Disney World, någon som har varit i Disney World. Kunde se Disney World från den här kärnvapenfabriken. Det hette Martin Marietta. Vi bestämde oss att vi skulle gå in på påsksöndagen och avrusta. Då var det ledigt på fabriken. Vi är 8 personer, vi delade upp oss i 2 grupper. Den äldsta av oss, eller 57 år gammal, Ann Montgomery. Hon vägrade klättra över stängslet in till fabriken. Så att vi tog med oss avbitna tänger, klippte upp stängslet. Och när vi väl kom in så hade vi tidigare sett att det fanns en skylt med kärnvapendelar eller Pershing 2-delar på dörren till ett liksom förråd. Så halva gruppen gick dit. Jag och den här nunnan och så två till. Vi gick till en avfyringsramp, alltså där man fyrar av kärnvapen. Så tog det oss ungefär 5 minuter att avrusta det här kärnvapnet. Det var liksom hissnande efteråt att en Pershing 2-raket är 10 gånger kraftfullare än Hiroshima-bomben. Men det tog 5 minuter för oss att oskadliggöra det. Vi hamrar på det. Så vi börjar smida kärnvapen till provbilar. Nu undrar jag en del, fanns laddningen där? Själva laddningen görs i en annan fabrik. Var själva vapnet bara som vi oskadliggjort? Eller ungefär som att avrusta skottet. Och halva gruppen avrustar pistolen eller vi avrustar avfyrningsrampen. Och då var vi klara efter 5 minuter. Då är det så att vi jobbar med civil olydnad, provisrörelsen. Det är alltid icke-våldsligt. Så att vi liksom måste hela tiden vara säkra på att det inte finns någon bränsle. Det är ju raketer, så att raketbränsle kan vara farligt. Så vi kollar skyltar, vi kollar med experter. Och självklart inga kärnneutralaktivt i närheten. Civil olydnad är öppet, offentligt. Så man bryter mot en lag, men man gör det inte i hemlighet. Ni känner ju säkert till graffitimålning på natten, eller släppa ut minkar på natten. Då. Det räknar man inte som civil olydnad. Det kan vara bra eller dåligt, men det är liksom inte civil olydnad. Det är inte öppet offentligt. När man gör civil olydnad så väntar man kvar på platsen. Så vi väntar och hittar vi en lastpall där som vi satt oss och väntar på. Då hade vi en ortodox jude med gruppen och så en buddhist. Gruppen. Redan då hade den här katolska dominansen börjat splittras upp och vi kom från flera religioner. Då hade vi en interreligiös påskhögtid där vi läste texter och som alltså väntade på vakterna. Så efter en halvtimme ungefär så kommer en vaktbil och vi vinkar åt dem. De vinkar tillbaka och åker vidare. Vilket vi tog som att de menade att vi jobbade där helt legitimt. Vilket var en bra bild tyckte vi. Det gick ytterligare en halvtimme så kom det nästa vaktbil och vinkade igen. Och de stannade och ifrågasatte vår legitimitet där. Och sen snart kom polisen och vi blev alla häktade. Ytterligare ett par månader sen släpptes jag från häktet och kunde förbereda rättegången. Det var rättegång. Försökte vi bevisa att kärnvapnen är olagliga och att det därför är vår skyldighet att oskadliggöra dem. Att liksom vara passiv skulle vara brottsligt, ungefär som att passivt se judar åka till koncentrationsläger i Tyskland och inte göra någonting åt det. Juryn och domaren köpte inte detta utan vi fick 8 års fängelse. Jag satt 15 månader i fängelse innan jag blev utvisad ungefär, lite mer än ett år. Sen blev jag utvisad till Europa och då hittade jag Wolfgang i Tyskland och Gunn-Marie i Sverige och en som heter Stellan vid intagen. Så att vi började samla på oss folk som ville starta en provisrörelse i Europa. Jag blev utvisad 85 i augusti. Men redan 86 hade vi en ny grupp och då bestämde vi oss för att fortsätta med Pershing 2-raketer. Så att den här tysk-svenska gruppen avrustade avfyrningsramp till Pershing 2 nedanför Stuttgart vid Motlangen, USA-bas för Pershing 2. Man fick några månaders fängelse för detta. Sen gick det ytterligare några år och vi lyckades få igång en provisrörelse i Holland som avrustade vapen bland annat till Turkiet som användes mot kurder. Och vi avrustade fler kärnvapen. Sen även i England och Sverige. I första Irakkriget var med en ny provisation där vi avrustade bazookas i Eskilstuna. Bazookas, om ni sett på James Bond-filmer, vad som har över axeln skickar iväg någon raket. Granatgevär heter det på svenska. Och svenska granatgevär är extremt populära i krig, som används i vart varannan krig. Så att vi hade liksom gjort kanske en 4-5 provisationer när helt plötsligt högsta domstolen i Tyskland förklarar Pershing 2-raketer olagliga och bör betala skadestånd till de som suttit i fängelse för att gjort civil olydnad mot Pershing 2. Så man gav dem rätt. Så helt plötsligt var det rätt att göra civil olydnad mot Pershing 2. Detta är 89 redan. 84 gör jag min provisation i USA. 86 gör vi vår för Tyskland. Och så 89 redan så bestämmer högsta domstolen i Tyskland då att de här är olagliga. Varje provbisgrupp är självständig. Men det bygger på principerna civil olydnad, öppenhet, offentlighet och icke-våld. Och så sen hamnar vi i resonans med varandra. Samordnar med varandra på olika retreater. Men olika provbisgrupper har olika inriktning. Vissa provbisgrupper tycker att nej, vi ska undvika massmedia för att vi ska hitta nya medier. För man fångas in av massmedia. Medan andra grupper skickar ut pressreleaser till massmedia och tycker det är helt okej för de skriver. Så det är liksom lite olika tänk där. Det tycker jag på den här muntliga kontakten, man får träffa folk, är det viktiga. Så att det är väldigt olika. Men det kanske viktigaste mediet efteråt är ju rättegången. Det finns ett begrepp som heter utomparlamentariska aktioner. Alltså jag fattar inte riktigt vad det innebär. Men utomparlamentariskt måste ju vara att det är utanför det parlamentariska systemet. Och det som är innanför det parlamentariska systemet, det är ju riksdagen och staten. Men det mesta som vi gör, alltså det som görs här, är ju utomparlamentariskt. Detta är ju inte inom parlamentarismen. Men civil olydnad blir genom rättegången en möjlighet att komma in i det parlamentariska systemet. Så att civil olydnad, förutom att sitta i riksdagen eller i kommunen, så är civil olydnad en av de få metoder som gör att man kan komma in i det parlamentariska systemet och jobba inifrån. För i en rättegång så representerar åklagaren regeringen. Man kommer i en direkt förhandling med regeringen. I USA kallar man till och med åklagaren för government. Vad säger the government? Frågar domaren. Så när man vänder sig till åklagaren så säger man regeringen. Har the government någonting att tillägga? Och domaren representerar lagen. Så helt plötsligt kan vi gå in i en förhandling. Så rättegången är ju vårt viktigaste medium. Att liksom försöka bevisa att avrusta vapen är rätt. Och att bygga vapen och använda vapen. Och att hota med vapen är fel. 89 börjar vi vinna. Det gick vi ytterligare några år. Då är en grupp kvinnor, varav en svensk kvinna, Lotta Kronli från Sverige. Men annars är det resten från England och Skottland. De avrustar Hawk-flygplan som exporteras från England till Indonesien. Detta är 96. De förstör hela flygplanet. De tar med sig lite släggor. De här kvinnorna använder faktiskt tyngre hammare än tidigare provisgrupper. De förstör hela flygplanet och det är hundratals miljoner kronor. De sitter ett halvår i fängelse och försöker bevisa att Indonesien har ett folkmord mot Östtimor. Alltså man dödat en tredjedel av Östtimors befolkning. Juryn köper detta och frikänner gruppen. Ja, det är klart att ni får slås under Hawk-flygplan om de exporteras till Indonesien. Även vi blir förvirrade, för man förväntar sig att okej, vi är en liten grupp. Regeringen och de tycker annorlunda. Att så snabbt få stöd från delar av domstolssystemet, det var liksom överraskande. Vi visste inte riktigt hur vi skulle hantera det. Vi skulle ju kunna bara gått in och avrusta alla andra Hawk-flygplan som fanns där. Vi var liksom för förvirrade för att liksom samla oss, annars hade de varit borta. Men vi fick reda på att vapenindustrin i England blev också lika förvirrade. Men de samlade sig snabbare, så redan 3 dagar efter de här kvinnorna blev frikända så hade de ett krismöte. Lagen skyddar oss inte. Om lagen inte skyddar vår verksamhet, hur ska vi agera då? Vi lyckades samla oss lite i alla fall. Så att 98 sätter vi igång en kampanj för att avrusta Englands Trident-ubåtar. Trident är världens kraftfullaste vapen. Den klarar 98 kärnstridsspetsar. Och om varje dag är ungefär 10 gånger kraftfullare än Hiroshima-bomben, så är det ju 980 Hiroshima-bomber i varje Trident-ubåt. Och England har 4 Trident-ubåtar. Så England skulle kunna förstöra 4 kontinenter med de här 4 Trident-ubåtarna. Så tänker man, det är tur att de inte används. Men vi tycker reda på att de faktiskt används. Provisrörelsen startade ett läger i Skottland vid själva ubåtsbasen där de här 4 låg. Och vid första Irakkriget upptäckte vi att alla ubåtar åkte iväg. Fick vi reda att de la sig i närheten av alltså där Golfkriget var. De låg där som ett yttersta hot. Så att kärnvapen används ungefär som när rånare använder en hagelbussa. En rånare som går in och rånar en bank eller en affär vill ju inte avfyra vapnet, utan man vill ha pengarna. Man vill liksom stå där och hota med vapnet. På det sättet används kärnvapen. Och det visste vi inte att de användes aktivt. Det upptäckte också i andra Irakkriget att alla Trident-ubåten åkte iväg igen. Det gör de aldrig annars. Det är liksom en ut eller två ut och så 2 på lagning och så. Det fortsätter. Det var en svensk grupp som jag var med i. Vi avrustade själva liksom byggnadsställningarna till att bygga Trident. Och vid första rättegången så kunde de inte döma, för juryn var oense. Så det blev ytterligare en rättegång och då blev gruppen dömd till 1 års fängelse. Då var jag stödperson, så att jag var bara fängslad några enstaka dagar i det här sammanhanget. Men Annika Spalde, hon fick 1 års fängelse, satt väl ett halvår. Stellan Vintagen var med i den gruppen, han som var med i den första provisationen. Och sen nästa rättegång så var det ytterligare en kvinnogrupp som avrustade. De avrustade elektroniken till siktet för Trident, själva datorer. Åklagaren menade att det var 100 miljoner pund ungefär de hade förstört för de här kvinnorna. Intressant med den gruppen är att det var inte juryn som frikände dem, utan var domare. Så efter en månads rättegång så säger domaren att vi behöver inte gå till jurybeslut, utan Trident är ett olagligt vapen. Det är klart att ni har rätt att avrusta Trident i så fall. Så att den gruppen blir frikänd. Detta är 99 hösten blir den här gruppen frikänd. Helt plötsligt har vi en domare med oss. Ytterligare ett krismöte, fast inte nu med vapenindustrin, utan nu var det regeringen och jurister i Skottland och England som träffades. Oj, oj, oj. Här börjar domare skydda plogisrörelsen. Alltså, staten är motsägelsefull. Hur gör vi? Och de hittar ingen lösning, för vi vann ungefär varannan plogisrättegång i England och Skottland under ett tag. Nu ska ni sitta i grupper av 4 eller 3.